tvivel och himmelriket sida vid sida. I den här inledningen av den här texten så ägnar sig Jesus åt det som han gör mer än någonting annat i sin offentliga tjänst. Han undervisar och han förkunnar. Det som verkar vara det som han ägnar mer tid åt än någonting annat. Att undervisa, att bota, att befria, att på det sättet proklamera och förmedla Guds rike. Någonting som lärjungarna också fortsätter med precis på samma sätt som han gjorde. Och som Paulus avslutar sin era med, beskrivet i Apostlagärningarna som sista verserna, vilket vi ska se lite längre fram. Här i Matteusevangeliet 11 är det Jesus som uppmanar Johannes lärjungar att berätta för Johannes om att det fanns hälsa för sjuka, att döden är betvingad, att glädjen kommer till människor på olika sätt. Det handlar om Guds rike. Hela kapitel 11 och kapitel 12 handlar om Jesu gärningar och om hur Guds rike utbreds på olika sätt. Men det handlar också om de här textsammanhangen. Handlar också om hur människor tar emot eller tvekar inför att ta emot Guds rike. Här handlar det om brist på omvändelse, tveksamhet men också förtal och konflikter kring budskapet om Guds rike. Och mitt i det sammanhangen så kan Jesus till och med inbjuda människor som är betryckta, tyngda av bördor, upplever svårigheter i livet att komma till honom och få uppleva att bördor lättas, befrielse kommer och upprättelse är för människor som är tyngda på olika sätt. Men det handlar också om anklagelser och till och med demonisk konfrontation i kapitel 11 och 12. Hela sammanhanget avslutas med att till och med Jesu egen familj uttrycker tveksamheter kring vem han egentligen är, var och vad han ägnar sig åt. Så det är en rad olika perspektiv som lever sida vid sida. Och det ser vi i den lästa texten. Här ser vi en smärta som en av föregångarna till Jesus bär i tvivel. Samtidigt som Jesus proklamerar Guds riket. Det är ju så här att Matteus som evangelist fokuserar frågan om himmelriket mer än någon annan av evangelisterna i evangelierna. Vid 29 tillfällen i Matteusevangeliet så används begreppet himmelriket, ett uttryck för Guds rike. Den miljö och det sammanhang där Guds vilja råder. Det var just det budskapet om riket som var på gång och blev personifierat i Jesus Kristus. Som Johannes hade uppdrag att bana väg för. Vi ska börja med profetens tvivel och vi ska sedan landa i Guds rikets budskap. Det är ju inte varje dag som vi läser om en tvivlande profet. De finns här och var i Bibeln, både i gamla och nya testamentet. Han som så trosvisst hade pekat ut Jesus. Han som var föregångaren. Han som när anden som skepnaden eller bilden av en duva sänker sig ner över Jesus och en röst hörs. Denne är min älskade son. Han är min utvalde. Johannes var där. Hörde det. Och var medveten om det. Och när den stora gruppen i relation till Johannes tog sig ut i öknen för att höra hans budskap. inklusive fariseer och sadduceer, alltså olika religiösa strömningar, blev starkt berörda av Johannes och hans domsbudskap, skulle man kunna säga. Något som också Johannes menar Jesus skulle fortsätta att ägna sig åt. Genom att kalla till omvändelse och låta döpa människor, inte bara i vatten, utan det står att han ska döpa människor i ande och eld. Det skulle vara ganska dramatiska händelser kring Jesus. Kanske var det nyanserna i Jesu budskap som på något förunderligt sätt skapade tvivel hos Johannes. Han hörde rykten om befrielse, om glädje, om upprättelse. Kanske något mer än det domsbudskap som han hade förväntat. Eller var det de faktum att Johannes enda kontakt med omvärlden nu var via sina lärjungar som fortsatte att följa honom? Du vet att när synfältet begränsas eller man förlorar omvärldsförståelsen eller avskärmas rent fysiskt och begränsas på det sättet, så är risken stor att tveksamhet uppstår och tvivel kan liksom borra sig ner i själen. Tvivel är inte trons motsats. Trons motsats är fruktan. Det är därför Jesus manar ständigt återkommande: frukta inte, tro bara, säger han. Var inte rädd, tro. Tvivel, brottning med stora och svåra frågor, kan ibland hjälpa oss till och med att få en djupare förankring i vår egen tro. Även om vi kan komma i situationer då vi till och med tvivlar på vår egen Jesus-tro. Och uppmaningen kommer till oss nu som då: se vad som sker. Blinda ser. Människor omvänder sig till Gud. Se kopplingen till Jesus som historiens och nuets messias. Och Jesus ger faktiskt perspektiv på Johannes egen brottningskamp. En som är mer än en profet, proklamerar Jesus mitt ibland folkhopen. Jesus tar verkligen i när han förklarar vad Johannes står för, har stått för, och han predikade mitt i hopen. I våra egna tvivel och vår tveksamhet om vår egen roll, vår minskande betydelse, men inte bara det, utan ibland tvivel på omständigheter, framtid, så vill Jesus ständigt ge oss korrektivet. Du vet väl om att du är värdefull. Ingen kan ta din plats. Ingen har haft sån betydelse i din livssituation och runt omkring dig som du har haft. Och Jesus vill ständigt ge oss en sund, upprättad självbild. Precis som han gav till Johannes. Men det finns fler profeter som i historien har hamnat i svårigheter, och jag skulle vilja säga till och med depression. Elisa, som återberättas om lite längre fram i den här texten, en sån person. Efter andlig konfrontation och stora utmaningar i första Konungaboken 18 är det berättat, så hamnar profeten Elisa i en påtaglig depression. Han blir orolig och rädd, flyr för sitt liv. Han gömmer sig undan människor Och det går så långt att han önskar sig döden. Han tappar perspektiven. Han sover djupt och länge. Han orkar ingenting. Det är typiska tecken på depression. Och så tänker han bara negativa tankar om sig själv. Och han tänker orostankar omkring sig själv och sitt liv. En helt naturlig reaktion vid depression. Och så kommer en ängel och styrker honom. Återberättat i första Konungabokens 19 kapitel. Och den här ängeln manar honom att äta. Dessutom uppmanar ängeln honom att ge sig ut på en lång vandring tillbaka till Guds berg Horeb. Det här är en väldigt intressant berättelse egentligen om hur en människa kan få tillbaka kraften och perspektiven. Fysisk aktivitet är nämligen väldigt hälsosamt vid depression. Och det visste ängeln. Guds sändebud. Och att ta sig tillbaka till platser där man tidigare gjort positiva erfarenheter, det är också något väldigt positivt när man är deprimerad. Och man tappar lusten. Han tappar till och med lusten för att äta. Det är inte heller ovanligt när depressionen slår till. Och det visste ängeln. Och därför behövde han få uppmaning och hjälp att ta sig tillbaka ur sin depression. Och så får han ett nytt gudsmöte. Och det handlar om den stilla susningen. Jag ska inte gå igenom hela den här bibeltexten från första Konungaboken, utan gör en liten snabb resumé. Han får klart för sig att det faktiskt finns en grupp människor som inte har böjt sig för Baals profeterna och de onda krafterna. Och gudsmötet för den deprimerade människan fungerar ofta bäst när det inte blir allt för mycket dunder och brak och kraft. Det visste också ängeln och Gud själv. Det handlar ofta om att ta emot i den stilla susningen. Och Gud gav rätt perspektiv och satte honom i tjänst igen. Samtidigt som de här tvivelsperspektiven och brottningarna kan fortgå, så är det ju så att den här bibeltexten du har hört läsas av Ulrika idag så förnämligt, den beskriver också perspektiven på himmelriket parallellt med de här brottningskamperna. Och så är livet i stort. Himmelrikets sprängkraft appellerar Jesus nämligen till. För texten i Matteus 11 handlar inte bara om profeten och hans tvivel. Det handlar också om Guds rikes sprängkraft. När Jesus förklarar för Johannes lärjungar vem han är och vad som sker omkring honom, så refererar han till programförklaringen i Lukas evangeliets 4 kapitel. Där texten läses i synagogan om himmelriket och Guds rike. Och dramatiken är inte att texten läses i Lukas 4, refereras ifrån profetboken. Utan dramatiken är när Jesus ställer sig upp och säger: idag har detta ord uppfyllts inför era ögon. Alltså han tar texten och refererar till sig själv. Och då vaknar folket. Vad säger han? Och det är just detta som är nyckeln i gudsriket och himmelriket. Paulus undervisar församlingen i Galatien. Det är att i Kristus och med Guds rike kommer alla hierarkier att raderas ut. Till och med den minste i himmelriket är större än profeten Johannes. Alltså, positioner förändras. Nationaliteter har inte längre någon betydelse. Och man eller kvinna får sin rätta plats. När Paulus undervisar församlingen i Galatien. Här är inte man eller kvinna. Här är inte jud eller grek. Här är inte träl eller fri. Alltså, gudsriket vänder upp och ner på alla begrepp och alla dimensioner. Alla positioner. Och det är det som händer när Jesus trädde fram. Och när Jesus beskriver för Johannes lärjungar vad det är som händer, så refererar han till döva som hör, blinda som ser, förtryckta upplever glädje, lama går, stumma ska tala, döda ska uppstå och för fattiga förkunnas glädjebud. Det är bibelsammanhang i taget ifrån Johannes text, eller förlåt mig, från Jesaja texterna. Kapitel 26, kapitel 29, kapitel 35, kapitel 61. Alla de här messias texterna i Jesaja tar Jesus och tillämpar rakt in i den livssituation i vilken människor rör sig och får uppleva Guds rike. Det är det här som är det förunderliga. Och senare i Matteusevangeliets kapitel 13 så möter vi 6 stycken liknelser om himmelriket. Det handlar om ogräs bland vetet, senapskorn, surdeg, skatten i åker. Surdeg är ju intressant i sig, va? Skatt i en åker, fina pärlor och nät i sjön för fiske. Alla liknelser har sina poänger. Handlar om det goda som ska skiljas från det dåliga. Någonting som genomsyrar eller som är värt att satsa allt på. Liknelserna berättar om det som är värt att ge sitt liv för. Guds rike. Och Paulus fortsätter undervisa i sina brev om att Guds rike inte handlar om det yttre, alltså inte mat eller dryck, utan om rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Och vidare så skriver han i 1 Korinthierbrevet 4 om att det är inte ett filosofiskt tankesystem. När det gäller Guds rike så handlar det inte om att tänka rätt, utan det handlar om att leva i verkligheten av den kraft han har gett. Guds rike är inte ord, utan kraft. Guds rike är verkligheter som uppstår. Det var det här Jesus talade om. Det var det här Jesus levde i. Och så kommer vi till slutklämmen. Rika undrar faktiskt om hon skulle sluta att läsa när hon slutade att läsa. Och jag uppmuntrar henne till det. Av det här skälet att det finns en liten extra poäng här. Det sista i vår text kring himmelriket kan nämligen te sig lite märkligt. Där det står, somliga söker rycka till sig det med våld. Har du funderat på den gången? Somliga söker rycka till sig det med våld. Det här kanske inte är så enkelt att förstå. Jag är inte säker på att jag fattar det heller. Men jag ska ge en reflektion. Dels kan det handla om det faktum att Herodes, som det visar sig attraheras av Johannes budskap, av olika krafter så att säga begränsar Johannes och slutligen kommenderar död över hans liv. Han går våldsamt fram. Han försöker att rycka det här riket som Johannes predikar till sig själv och sitt sammanhang med våld. Det skulle kunna finnas en poäng i det perspektivet. Men Matteus skriver också i bergspredikan, refererar till Jesu ord om de som är saliga. Att saliga är de som, vadå, hungrar och törstar efter rättfärdighet. Alltså, framför mig kan jag se bilden av människor i hungersnöd till och med. Om det gäller Afrikas horn, Sydsudan eller Gazaremsan, så kan vi se effekten av när förnödenheter körs in med stora långtradartransporter. Och så ska människor få del av förnödenheterna. Hunger och utsvultna människor kan ibland kasta sig över varandra för att få del av matutdelningen. Och man kan till viss del förstå, för att ibland skyr människor inga medel för att få tag i maten. I det som är överlevnad. När man inte ens kanske har fått tillgång till ett mål mat om dagen. Och nu har man möjlighet att ändå få lite mer. Tänk på Anders och hans berättelse. Eller Andreas. Eller killen som ringde till den där pastorn en måndag och beställde en frälsning. Okomplicerat. Rakt på sak så kommer riket och förvandlar människor. Himmelriket är nämligen inte i första hand för andligt övergödda, dästa, loja eller ointresserade. Guds rike går fram där hunger finns, där längtan uppstår, där törst uppstår. Där bryter Guds rike fram. Ibland funderar vi på varför Guds rike bryter fram i andra delar av världen på ett annorlunda sätt än i väst. Kanske finns det en del av svaret i hungern, i törsten, i längtan. Där finns utmaningen. Där kommer Guds rike och bryter fram. Där människor längtar. Där människor är beredd att betala ett pris för att få tag i riket som förändrar tvivel till tro. Möjligheter till förvandling. Inte bara för oss som vanligtvis går i kyrkan, utan för hela samhällen, för nationer och folk. Ska vi be tillsammans?